الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يرحمك الله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 277 Bab Sayyid al-Istighfar, kapitlet om den överlägsna och bästa formen att säga istighfar på. Och vi gick i förra lektionen igenom den första hadithen. Den andra hadithen som författaren tar upp i detta kapitel är hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, att han säger att vi kunde räkna då vi satt med profeten alayhi salatu wassalam, att han säger Rabbir firli wa tuba alayya innaka anta tawabur rahim 100 gånger. Och denna hadith är autentisk, finns i Abi Dawud och andra källor. Så han nämner Abdullah bin Umar och illustrerar för oss hur mycket istighfar profeten alayhi salatu wassalam kunde göra. Att under en sammankomst, yani en majlis, att de sitter med honom en timme eller någonting, så kunde de räkna att han säger 100 gånger. Under en sammankomst. Rabbir firli wa tuba alayya innaka anta tawabur rahim. Som ungefär betyder Rabbir firli, och Herre, förlåt mig. Kommer från ordet al-maghfira. Taib, al-maghfira, som på arabiska betyder att täcka och dölja någonting. Eller skydda sig från någonting. Taib. Så Herre, yani förlåt oss. Sudda bort våra synder. Dölj våra synder. Blotta inte våra synder för folk. Förlåt oss för våra synder. För det som har varit. Rabbir firli wa tub alayya. Tub alayya kan här betyda ge mig din rahma, eller ge mig framgång så att jag ständigt fortsätter att vända mig till dig i förlåtelse. Taib. I vad som kommer att ske och i framtiden. Och ge mig framgång i att undvika de saker som är haram och de saker som är synder. Taib. Och det här är när de nämns tillsammans. Ett tauba och al-maghfira. Då har de dessa två olika betydelser. Att al-maghfira handlar om det gångna. Och ett tauba handlar om det kommande. Men de är egentligen synonymer. Och om de nämns var för sig själv så omfattar de båda betydelserna. Men om de nämns tillsammans så är al-maghfira vad som varit och ett tauba vad som ska komma att ske. Naam. Tuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Du är sannoliken ett tawwab. Ett av Allah azza wa jalls vackra namn. Att han är ett tawwab. Den som ständigt accepterar tjänarens tauba. Hur många gånger du än vänder dig Allah till tauba, så kommer Allah azza wa jall att förlåta dina synder. Om du uppfyller villkoren för tauba. Ja. Taib. Nästa hadith är liknande. Och den berättas från Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att profeten alayhi salatu wassalam bad ad-duha. Han bad förmiddagsbönen. Och sen så säger han Allahumma ghfirli wa tuba alayya innaka anta at-tawwabur rahim, tills han sagt det 100 gånger. Taib. Och denna hadith är också autentisk. Så här nämner Aisha radiyallahu anha att profeten alayhi salatu wassalam brukade be duha-bönen. Vet ni vad det är för bön? När ber man den? Efter soluppgången. Fram till? Strax innan dhuhr. Så till exempel idag, shuruq, om det är vid 7-tiden. Yani från 7:15 till 11:45 till exempel. Yani förmiddagsbönen. Och det är rekommenderat att be den när förmiddagen är som varmast. Taib. Och man kan be den 2 rak'a, 4, 6 eller 8. Och man läser den tyst. Och det finns en enorm belöning i att be ad-duha. Taib. Till och med så säger Allah Azza wa Jalla i en hadith Qudsi att Ibn Adam, son till Adam, be 2 rak'a till mig på förmiddagen, så kommer jag att ta hand om din eftermiddag. Jag kommer att skydda dig och ta hand om dig resten av dagen. Och vissa hadith nämner 4, 2 eller 4 rak'a. Och det finns många andra hadither om dygden av duha. Också till exempel, vi känner till att varje dag måste vi ge sadaqa för våra kroppsdelar, för våra leder. Hur många leder nämndes i hadithen? 360. Och det är olika former av sadaqa, tasbih, takbir, hjälpa folk, sadaqa och så vidare. Men vad som ersätter allt detta och gör så att du betalar din sadaqa på en gång är att du ber salat och duha. Så att i alla fall är en väldigt vacker bön som har stor belöning. Och det som också är så fint med salat och duha är att det är oftast den tiden på dagen man är som piggast. Ibland att be på natten kan vara lite jobbigt, lite svårt. Men duha 10 på morgonen. Kom igen. Är ni inte pigga då? Enkelt, eller hur? Så att du ber 2 raka till Allah Azza wa Jal ger dig då denna stora belöning. Men shahid är att efter att Rasul alayhi salatu wassalam bett denna bön så sätter han sig och gör denna istighfar 100 gånger. Efter bönen. Allahumma gfir li wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Det som föregående hadithen, förutom att i den föregående så sa han rabbir firli. Och här Allahumma gfir li. Och båda är okej. Taib. Allahumma gfir li, rabbir firli. Rabbir firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Det får ni också i läxa till nästa vecka. Inshallah, vi kommer lägga den i gruppen inshallah och ta'ala. Taib. Sen så berättas det här från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att han hörde profeten alayhi salatu wassalam säga tubu ila Allah atubu ilayhi kulla yawmin 100 marra. Vänd er till Allah i ånger eller förlåtelse. Jag vänder mig till Allah i ånger 100 gånger om dagen. Och denna hadith finns också i muslim. Så här beordrar profeten Muhammed oss alaihi salatu wassalam att vända oss till Allah i ånger i toba. Han säger tobo ila Allah. Att göra toba till Allah, är det rekommenderat eller obligatoriskt? Wajib. Hur ofta? Hela tiden. Ja, ni varenda dag, hela tiden. Speciellt efter synder. Så ska man göra toba. Kan ni något bevis från Koranen på att man ska göra toba? Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Alla säger och troende, vänder alla till Allah i ånger så kommer ni att få framgång. En annan vers. Wa tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ja? Där nämns också om toba, ahsant, i surat An-Nisa. Men också den versen som vi nämnde där Allah Azza wa Jal säger att vi ska vända oss till Allah i en uppriktig toba. Och det här är fel amr, yani beordring, vilket tyder på att det är obligatoriskt. Och här också, wa tubu ila Allah, yani tubu ila Allah. Yani ni ska göra toba till Allah Azza wa Jal. För sannoliken så gör jag toba 100 gånger om dagen. Och här, ja ikhwa, om profeten Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam, som är förlåten för sina gångna och kommande synder, ber Allah om förlåtelse 100 gånger om dagen, hur många gånger ska inte vi be Allah om förlåtelse? Ja, han är förlåten för sina gångna och kommande synder. Hur många gånger ska inte vi be Allah om förlåtelse? Subhanallah. Så att det är angeläget, det är viktigt. Och det finns, ja ikhwa, en sån stor belöning. Det är så enkelt. Och det är bland de bästa dhikr som finns. Bästa dua som finns. Att man ber Allah om förlåtelse. Att man ångrar sig för sina synder. Att man säger astaghfirullah, atubu ilay, Allahumma gfirli, Allahumma rahamni. Flera gånger om dagen. Hundratals gånger om dagen. Och det här ger också sina frukter och sin belöning. Allah nämner i surat Nuh. Att Nuh alayhi salam säger till sitt folk att de ska be Allah om förlåtelse. Då kommer han att öka dem i deras rikedomar. Han kommer att ge dem barn. Han kommer sända rikligt med regn från himlen. Och han kommer att låta växtligheterna komma ut från jorden. Och det nämns också att Allah Azza wa Jal kommer att ge oss styrka på våran styrka. När vi gör istighfar. Subhanallah. Och det är också, som Allah nämner i surat Al-Anfal, att Allah skulle inte straffa dem när de ber om förlåtelse. Yani, det är någonting som avvärjar Allahs straff och vrede. Vad är det som gör att vi får Allah straff och vrede. Det är synder, eller hur? Men om vi gör toba, så tar straffet bort. Subhanallah. Och det ger oss baraka. Det ger oss rikedomar. Det ger oss styrka. Det ger oss barn. Det ger oss regn. Växlighet. Trädgårdar. Gärna allting vackert man kan önska sig. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att man gör mycket istighfar. Och han nämner ulema som Sheikh Albani. Att till exempel dua brukade profeten Alisam göra 3 gånger. Repetera samma dua. Men här är istighfar 100 gånger. 100 gånger per sammankomst. Yani du kan göra det mera än dua. Göra det oftare och mera än när du gör vanlig dua. Författaren nämner sen en athar från Ka'b ibn Ujra. Där han säger att han säger mu'aqibatun. Mu'aqibat som man inte kommer i förlora i att göra. Det finns ingen förlust i att göra dessa mu'aqibat. Att säga subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 gånger. Ja. Tayyib. Här nämner denna sahabi, och det har också nämnts i hadither i Sahih Muslim liknande, mu'aqibat. Vad betyder ordet mu'aqibat? Mu'aqibat är de tesbihat, de dhikr som man gör efter den obligatoriska bönen, som det har nämnts i vissa riwaya på denna hadith. Och det sägs också att mu'aqibat kommer från det här ordet att någonting följer någonting. För när man gör dhikr, subhanallah, 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 så följer de efter varandra. Det är oavbrutet. Och den andra förklaringen är att de sägs då efter bönen. Så mu'aqibat la yakhibu qailuhunna. Att den som säger dessa mu'aqibat kommer inte att förlora. För honom finns bara vinst. Och det vill säga att den som lämnar dem har förlorat någonting. Han har missat någonting. Och vad är dessa mu'aqibat som man då ska säga efter bönen? Det är att man säger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar och la ilaha illallah 100 gånger. Och den här hadithen har förklarats i de andra haditherna med att du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 och la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 1 gång. Och det blir tillsammans 100, eller hur? Och det också nämns i en annan riwaya att du kan istället för den sista la ilaha illallah säga Allahu akbar en extra gång. Så subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allahu akbar 34. Det är också ett annat sätt att göra dhikr på efter de obligatoriska bönerna. Det finns också andra sätt. Till exempel så kan man säga subhanallah 10 gånger, alhamdulillah 10 gånger, Allahu akbar 10 gånger. Och detta finns i Bukhari. En annan hadith nämner 11 gånger. 11 subhanallah, 11 alhamdulillah, 11 Allahu akbar. En annan hadith nämner 25. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar och 25 la ilaha illallah. Så att det finns variation. Och alla sätt är sunna. Så att det är bra att variera att säga dessa efter bönen. Och speciellt om man har kanske bråttom, du är på skolan, jobbet. Istället för att försumma sin dhikr så kan du använda den dhikr där man säger 10 gånger. Det blir 30, eller hur? Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, 30. Hur många hasanat blir det? Minst. 300. 5 gånger om dagen. 1500 hasanat. Så att otroligt mycket belöning. Och det nämndes i vissa hadith att det också är en väg till paradiset. Naam. Tayyib. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab du'a al-akh bi-dhahri al-ghayb. Du'a att göra, eller kapitlet att göra du'a för sin broder i hans frånvaro. Vi har talat om att göra dua för sig själv. Be Allah om förlåtelse, göra dua, be om det man vill. Men alhamdulillah, som muslim är man inte självisk, man är inte egoist, utan man har ett stort hjärta och man bryr sig om sina bröder. Vad sa profeten alaihi salam? Att liknelsen av de troende är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen känner smärta, så känner resten av kroppen sömnlöshet och feber. Det vill säga att vi muslimer, 1,7 miljarder, ska vara enade. Vi ska känna glädje med varandra och vi ska känna sorg med varandra. Och vi ska bry oss om varandra. Yani, vi kan inte vara likgiltiga för våra syskon som slaktas i Syrien, i Irak, i Yemen och på andra platser. Vi kan inte vara likgiltiga för de muslimer som svälter i Somalia, i Sudan och på andra platser i världen. Utan vi känner med dem. Och när man känner med dem, vad gör man då? Då gör man dua för dem. Eller hur? Så som man gör dua för sig själv. Nu är du sjuk, du gör dua att Allah ska göra dig frisk. Gör du dua att Allah ska göra dina sjuka bröder friska? När du är hungrig, du gör dua att Allah ska ge dig mat. När du är fattig, du gör dua att Allah ska ge dig pengar. Och så vidare. Men gör vi dua för våra syskon? Det är det som är frågan. Och gör man det, så finns det otroligt mycket belöning. Otroligt mycket belöning. Författaren nämner i detta kapitel några athar och några hadither. Den första autentiska athar som nämns är från Abi Bakr radiyallahu anhu. Att han säger, inna da'wat al-akhi fillahi tustajab. Att den dua du gör för din broder, för Allahs skull, yani din broder i islam, accepteras. Så kolla här, vi talar ofta om dua, och det finns vissa orsaker som gör att din dua accepteras. Som gör att det finns större chans och potential att din dua accepteras. Eller hur? Som att man vänder sig mot qibla, man lyfter händerna, man ödmjukar sig, man börjar sin dua med att åkalla Allahs namn och egenskaper, man erkänner sina synder och så vidare. Här har vi en till orsak. Vilket är att man gör dua för sina bröder. Och då blir din dua, inshallah, accepterad. Taib. Och mer än så. Lyssna på nästa hadith som författaren nämner. Där berättas det från en man som heter Safwan ibn Abdullah ibn Safwan radiyallahu anhu, som var gift med Darda, Abi Dardas dotter. Han var gift med Abi Dardas dotter. Han sa att han begav sig eller kom till Sham, området runt Palestina. Och där fann han då Darda. Abu Darda och hans fru bodde i Sham. Så han fann Darda i hemmet, men Abu Darda var ute. Och ni vet alla att det är sahaba, Abu Darda och hans fru. Så Abu Darda var då ute. Och då så säger Abu Dardas fru, vill du göra hajj i år till Safwan? Och Safwan säger nam, det vill jag. Och då så säger hon, qalat fad'u Allah lana bi khair. Gör dua att Allah ska ge oss gott. Gör dua att Allah ska underlätta och ge oss gott. För sannoliken så hörde jag profeten alayhi salatu wassalam, eller han brukade säga, inna da'wat al-mar'i al-muslim mustajaba li akhihi bi dhahr al-ghayb. Den duan som muslimen gör för sin broder i hans frånvaro är besvarad. عند رأسه ملك موكل. Och när han gör dua, så har Allah utsatt en ängel, satt ut en ängel vid hans huvud när han gör dua. Så när han gör dua för sin broder, så säger denna ängel, amin wa laka bimithl. Amin, må du få samma sak. Mashallah, Allahu akbar. Och sen träffade han Abu Darda, som bekräftade denna hadith. Taib. Så vad finner vi här? Vi finner att den här mannen kommer till sina svärföräldrar och Darda frågar om han har avsikt att åka på hajj. Och han säger att han har avsikt, och då så ber hon honom att göra dua. Att göra dua för att de ska få Allahs goda, att Allah ska underlätta för dem att åka på hajj. Och det här bevisar det vi talade om i förra lektionen, att det är tillåtet att be andra människor att göra dua för dig. Kommer ni ihåg det? Det är tillåtet att be andra människor göra dua för dig. Men vi nämnde vissa, får man fråga vem som helst att göra dua för dig? Får man gå till exempel till en grav?
Nej, måste vara närvarande, levande och kapabel.
Närvarande, kapabel och levande, precis. Ja. Så att man kan fråga andra personer som man ser gott i. Man tror att de är yani, nära till Allah. Att de gör dua för dig. Taib. Men vi nämnde också att det här betyder inte att man ska sluta göra dua själv. Som vissa människor gör inte dua utan frågar hela tiden andra. Och i vissa kulturer de ger pengar till imamen eller sheikhen. Det är typ det är bara han som kan göra dua. Jag är så keff att det finns inte i min värld att jag kan göra dua. Och det här är helt oislamiskt. Alla kan göra dua. Alla kan göra dua. Till och med Salaf sa, shaitans dua blev besvarad. Då shaitan säger till Allah, ge mig uppskov till domedagen. Allah ger honom uppskov. Han får det han ber om. Men vad ska vi då säga med en muslim? Och till och med det har nämnts i hadither att da'wa till madlum, den förtrycktes dua accepteras. Även om det är en kafir. Taib, så att man ska inte tappa hoppet. Det finns alltid hopp för att ens dua accepteras. Taib. Na. Och sen så nämner då Umdarda. Och jag nämnde att hon var en sahabia. Wallahu alam. Han var, jag, om jag inte minns fel, hade två fruar. Och båda hette Umdarda. Och jag tror den senare inte var en sahabia. Wallahu alam. Kan kolla upp det inshallah till nästa vecka. Men i alla fall, Abu Dardas fru radiyallahu anhu och radiyallahu anha säger då denna hadith att profeten alaihissalam brukade säga. Han brukade säga att den dua som muslimen gör för sin broder i hans frånvaro är accepterad. Yani, vad menas med detta i frånvaro? I hemlighet. Inte framför, bara, det är också khair, men att, i hemlighet. Subhanallah, du är hemma, du gör salah och du gör sujud för dina bröder. Du gör sujud och dua för dina bröder i din sujud. Du går upp på natten, ber till Allah azawajal och gör dua för dina bröder. I hemlighet. Bara Allah azawajal som vet. Den här duan inshallah accepteras. Och Allah har här satt en ängel vid ditt huvud. Som när du gör dua för dina bröder så säger ingen amin. Må Allah ge dig samma sak. Amin. Må Allah ge dig samma sak. Och därför subhanallah, det nämns här i förklaringen att vissa av salaf, när de själva ville ha någonting, så gjorde de dua för sina bröder. Ha? De gjorde dua för sina bröder. Så tänk på det. Du behöver cash. Du säger Allah, gör mina bröder rika. Och Allah betalar mina, ta hand om mina bröders skulder. Du behöver gifta dig. Och Allah, ge mina bröder rättfärdiga fruar och så vidare. Och inshallah ingen säger amin. Och du får inshallah samma sak. Så att vissa tänker sig, men varför ska jag dua för andra? Jag gör dua för mig själv. Men när du gör dua för andra, gör du dua för dig själv. Ajib, eller hur? Subhanallah. Och du får jättestor belöning. Subhanallah, till och med, det har nämnts i en hadith som Sheikh Albani håller att vara autentisk i Tabarani. Där han säger att den som gör istighfar, ber om förlåtelse för de troende männen och kvinnorna, Allah kommer att ge honom en hasana för varje person. För varje troende man och kvinna. Som du säger nu, och Allah, förlåt muslimerna på jorden. Allahumma gfir lil muslimin. Inshallah, 1,7 miljarder hasanat. Hur många muslimer finns det? 1,7 miljarder ungefär. Du säger enkelt, och Allah förlåt muslimerna. 1,7 miljarder hasanat. Ja? Om du säger Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Khalas, hur många blir det då? De som har dött också. Levande och döda. Då blir det helt plötsligt mera. Så att mashallah, vilken bonus det finns i att göra dua för muslimer. Ja. Det berättas också sen från Ata ibn Sa'ib, från hans far, från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum, som säger att en man sa Allahumma gfir li wa li Muhammad wahdana. En man från beduinerna gjorde dua och han säger Allah, förlåt mig och Muhammad, eller förlåt bara mig och Muhammad. Ha? Förlåt bara mig och Muhammad. Och då så säger profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, laqad hajabtaha an nasin kathir. Du har yani, vad kan man säga, uteslutit många människor från din dua. Yani alla förutom du och jag. Kan vi ta frågor sen? Så här, i den här hadithen, och det finns en liknande hadith om mannen som kommer in och kissar i moskén. Ni har säkert hört den. Och i slutet på hadithen så säger mannen, och Allah gärna förlåt eller har rahma på mig och Muhammed och ingen annan. Ha? Och då så säger Muhammed alaihissalam liknande. Han säger att du har begränsat någonting stort. Genom Allahs rahma, det är inte bara för dig och mig. Den är så mycket större och omfattar så många mer än dig och mig. Så här tillrättavisar profeten Muhammed alaihissalam den här mannen. Då han i sin dua begränsar den till sig själv och till Muhammed alaihissalam. Och han lär honom här att dua är så mycket större. Dua ska omfatta mer. Gör dua för mera folk. Allahs förlåtelse och rahma är större än att bara vara för dig och mig. Taib. Och här nämner ulema i förklaringen väldigt vackert att vikten av att göra dua för andra människor och att bara hela tiden göra dua för sig själv är någonting som inte är så positivt. Det handlar bra att göra dua, men det är bättre att göra dua för sig själv och att också nämna andra, sina bröder i islam. Och det här är ett tecken på att man har ett gott och ett friskt hjärta. Att man gör dua för andra muslimer är ett tecken på att man har ett gott och ett friskt hjärta. Vad är beviset på det? En ayah från Koranen. Ayah Huffad, ya Abdallah. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَا تَجْعَلْ I denna ayah så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de som kommer efter de första generationerna, efter sahaba, de säger Herre förlåt oss och våra bröder som har föregått oss i tron. Och lägg inte något agg eller hat i våra hjärtan mot dem. Så att de ber Allah om att deras hjärtan ska renas. Och de ber om förlåtelse för sig själva och för tidigare muslimer. Och då säger här ulema som Sheikh Abdurrazak att det tyder på att det är ett tecken på ett friskt hjärta. Att man vill muslimerna väl. Att du i hemlighet gör dua för dina syskon. Att Allah ska korrigera muslimernas tillstånd. Allah ska ära muslimerna. Allah ska ge seger till folket av sanningen. Allah ska ena folket av sanningen. Allah ska vägleda vilsna muslimer. Ett tecken på att du har ett hjärta som vill folk väl. Till skillnad från den som aldrig gör dua för någonting. Eller hur? Så att rannsaka dig själv. Hur ofta gör du dua för dina syskon? Namn. Och sen så avslutar författaren detta kapitel med hadithen som vi nämnde tidigare. Hadith Abdullah bin Umar. Där han hörde profeten alaihissalam under en sammankomst be Allah om förlåtelse 100 gånger. Rabbir firli wa tuba alay. Warhamni. Innaka anta at-tawwabur rahim. Han avslutar kapitlet om att göra dua för sina bröder med denna hadith. Att profeten al-Islam bad Allah om förlåtelse 100 gånger per sammankomst. Vad har denna hadith med rubriken att göra? Att be om förlåtelse eller att göra dua för sina bröder? Egentligen ingenting direkt. Men här nämner Sheikh Abdurrazak att det är som en indikation på att författaren här vill uppmuntra oss till att be om förlåtelse för våra bröder. Att göra istighfar. Inte bara dua, utan också göra istighfar för andra muslimer. Wallahu alam. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren Bab. Kapitel. Och han nämner inte någon speciell rubrik på kapitlet, utan bara kapitel. Och då kan det vara ibland att det är ett kapitel som är relaterat till tidigare. Vilket det är, för det kommer handla om dua. Eller att det handlar om flera olika saker och det är svårt att sätta en rubrik som omfattar allt som kommer då nämnas i detta kapitel. Och den första autentiska hadithen som nämns där i är en athar från Umar radiyallahu anhu. Att han i sin dua brukade säga Allahumma tawaffani ma'al abrar. Och Allah ta mitt liv i sällskapet av de fromma. وَلَا تُخْلِفْنِي فِي الْأَشْرَارِ Och lämna mig inte efter eller bland de onda. وَأَلْحِقْنِي بِالْأَخْيَارِ Och låt mig anslutas till de bästa. Väldigt vacker dua där Umar radiallahu anhu ber Allah azza wa jall om ett gott slut i det här livet. Och det är viktigt. Vi ber oftast om saker vi vill ha nu. Eller hur? Du vill ha en fru, du vill ha jobb, du vill ha cash, du vill ha hälsa. Men egentligen så är den viktigaste stunden i ditt liv, den mest avgörande stunden, den stunden då du kommer att lämna detta liv. El-maut. Då själen lämnar kroppen. Det är det avgörande momentet i livet. Hur dör man? Och vi finner att salihin brukade be Allah azza wa jall om husnul khatima. Om att dö på bästa sätt. Och de sökte skydd från su'al khatima. Från att få ett ont slut i det här livet. Så här ber Umar radiallahu anhu Allah azza wa jall att ta hans liv i sällskapet av al-abrar. Och al-abrar är plural på bar. En person som är from, han är zahid, han är från Allahs awliya, nära till Allah azza wa jall. Inna al-abrar ala fi na'im. Och han söker skydd hos Allah från att dö i tillståndet eller tillsammans med al-ashrar, med onda, syndaktiga människor. Och han ber Allah att låta honom yani, förenas med al-akhyar, med de bästa. Det finns också en profet i Koranen som gör en liknande dua. Vet ni vilken profet? Yusuf alayhi salam. Wa alhiqni bis-salihin. Och låt mig yani, anslutas eller låt mig förenas med de rättfärdiga i döden. Och samma sak profeten Muhammad alayhi salam när han skulle dö. Så ber han Allah azza wa jalla om förlåtelse. Han säger Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bis-salihin. Taib, och också Allahumma rafiq al-a'la wa la ye mig det högsta sällskapet. Med alladhina an'ama Allahu alayhi min an-nabiyyin. Finns flera riwaya på vad han sa när han dog, men att han bad Allah azza wa jalla om att dö och att få yani, vara med de bästa av människor. Så det här är en viktig punkt att tänka på. Och här nämner ulema att om du ber Allah azza wa jall om att dö i ett gott tillstånd och att få dö med de rättfärdiga och att få återuppstå med de rättfärdiga och du söker skydd hos Allah från att dö och återuppstå med de onda människorna, så förutsätter detta att du i detta liv inte umgås med dåliga människor. Att du vill vara med al-abrar i nästa liv, ska du då vara med al-ashrar i detta liv? Nej. Vill du vara med al-abrar i nästa liv, ska du vara med al-abrar i detta liv. Eller hur? لَنَ الْمَرْمَ عَمَنْ أَحَبْ. För personen kommer vara med den han älskar i nästa liv. Är det inte så? Personen kommer vara med den han älskar. Och den man är med i detta liv. Så att vill du vara med al-abrar i nästa liv, ska du vara med dem i detta liv. Vilket leder oss till att man måste verkligen tänka på vem man tar till vän. För din vän påverkar dig. الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ. Personen är på religionen av sin vän. Så som profeten Muhammad sa alayhi salam. Så man ska vara försiktig med vad man tar till vän. För vännen påverkar dig. Positivt eller negativt. Beroende på vem han är. Så vill man vara med al-abrar i nästa liv. Var med dem i detta liv. Vill du vara borta från al-ashrar i nästa liv. Håll dig borta från dem i detta liv. Naam. Så det är bra att man också ber Allah azza wa jalla att man ska dö i det bästa tillståndet. Och man ska inte yani, låta sig luras. Och tänka att khalas, jag är garanterad paradiset. Jag är muslim, jag kommer dö som muslim. Inshallah, vi hoppas alla att vi dör som muslimer. Men man ska ändå vara rädd att halka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah lär oss denna dua att vi ska söka skydd hos Allah från att våra hjärtan ska avvika efter att vi har blivit vägledda. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini. För att vi är svaga som människor. Vissa människor gör goda saker i folks ögon tills strax innan döden och sen så ändrar de på sig och dör som kuffar eller grova syndare och går till helvetet. Vissa människor tvärtom, de lever ett kaosliv långt borta från Allah och innan döden ändrar de på sig och dör som fromma. Är det inte så? Så att man ska alltid be Allah azza wa jalla om att få ett gott slut, att lämna denna dunja på bästa sätt. Vi ska ta en till athar. Och det är också en athar som då Abdullah ibn Mas'ud, en dua som han brukade göra, en väldigt vacker dua. Han brukade åkalla Allah med dessa ord och han brukade säga Rabbana aslih bainana, och Allah korrigera mellan oss eller våra tillstånd. Wahdina subul al-islam, och led oss på islams vägar. Wanajjina min al-zulumat ila an-nur, och led oss ut från mörkret in till ljuset. Wasrif anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, och led oss bort från de smutsiga onda synderna, de öppna och de dolda. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina, och välsigna oss i våran hörsel, våran syn och våra hjärtan. Wa azwajina wa dhurriyatina, och våra fruar och våra barn. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, och förlåt oss för du den som ständigt förlåter synder, den barmhärtiga. Wa ja'alna shakirina li ni'matika, och gör oss tacksamma till dina gåvor. Muthnina biha, de som prisar dig för dina gåvor. Qailina biha, de som talar om dina gåvor. Wa atmimha alayna, och fullborda dina gåvor över oss. Mashallah, väldigt vacker dua. Och kortfattat vad den betyder och innebär. Abdullah ibn Mas'ud ber Allah azza wa jalla här att Allah ska korrigera tillståndet mellan oss. Och en annan riwaya i Abi Dawud, Allahumma alif qulubana baina qulubina wa aslih bainana. Och Allah, ena mellan våra hjärtan och korrigera våra tillstånd. Yani, han ber Allah azza wa jalla här att Allah azza wa jalla ska ena mellan muslimernas hjärtan. Det är en viktig dua. Som Sheikh Abdurrazak nämner här i förklaringen, speciellt i dessa tider där många muslimer är splittrade i grupper, i sekter, partier, ideologier, och många muslimer kanske till och med hatiska mot varandra, krigar mot varandra på grund av innovationer, på grund av kultur, tradition och saker som är från jahiliya och inte hör hemma i islam. Så att man ber Allah azza wa jalla att ena mellan muslimernas hjärta, att ena mellan dem på al-haq, på sanningen. Taib. Och det här är någonting som bara är möjligt om vi möts på al-haq. Nah. Och vägled oss till subul al-islam, och i vissa riwaya subul al-salam, och led oss till islams vägar eller fridens vägar. Al-salam, yani, led oss på vägen som leder till Darussalam. Vad är Darussalam för någonting? Jannah. Eller led oss på vägen subul salam, yani as-salamatu min al-shar, att skonas från ondska. Led oss på vägarna som skyddar oss från allting ont. Yani de goda gärningarna i islam som leder till paradiset. Wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur, och rädda oss från mörkret och ta oss in i ljuset. Och då säger ulema här, rädda oss från mörkret av okunskap, av kyrk, av kuffer, nifaq, yani allting ont, till ljuset av al-islam, tawhid, sunna, al-iman, al-islam. Detta är ljuset. Naam. Wasrif anna al-fawahish, och led oss bort från al-fawahish. Och al-fawahish är stora, grova, vidriga synder. Och ibland så refererar man till zina när man pratar om al-fawahish. Taib. Zina i olika, alla dess former. Yani, led oss bort från al-fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. De öppna och de dolda fawahish. Led oss bort från dem. Wa barik lana fi asma'ina. Och välsigna oss, ge oss baraka i våran hörsel, våran syn, våra hjärtan, våra fruar och våra barn. Minns ni vad ordet baraka betyder på arabiska? Från surat al-Furqan? Az-ziyada. Att det goda ökar. Kathratul khair. Wa baqa'uha. Och att det också består. Att du har gott, men det ökar och det består. Det räcker längre. Du förlorar inte, utan det bara ökar, blir bättre, består. Ja. Så att, ja Allah, ge oss baraka i våran hörsel, syn och hjärta. Yani, baraka betyder här att Allah azza wa jall ska skydda dessa organ från det som är haram. Yani, välsigna oss och låt oss nyttja och använda synen, hörseln till det som gör dig nöjd. Till att lyda dig, inte till att synda. Att se är en ni'ma. Men många kollar på haram. Att höra är en ni'ma från Allah azza wa jall. Men vissa lyssnar på haram, lyssnar på musik och så vidare. Är det inte så? Allahs gåvor ska inte användas till haram. Och det är inte baraka att du använder dina gåvor till det som Allah har förbjudit. Och sen viktigast av allt ditt hjärta. Att du ber Allah att välsigna ditt hjärta. Som är yani, kungen i din kropp. Som styr dina kroppsdelar. Platsen där din iman är. Och din yani, tro har sitt fäste. Och välsigna oss i våra fruar och våra barn. Yani, man ber också Allah azza wa jalla här att Allah, han ska välsigna oss i våra fruar och våra barn. Att göra dem rättfärdiga. Som vi också finner i slutet på surat al-Furqan. Då Allah subhanahu wa ta'ala nämner وَهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Och ge oss fruar och barn som är en ögonfröjd. Yani, låt våra fruar och våra barn vara en fröjd för våra ögon. Vad menas med detta? Yani, att du njuter av att se din fru och dina barn. Och då säger Salaf i tafsir på denna ayah att den troende finner inte frid i sin familj förutom i att de lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som gör honom glad. Det betyder inte här att ge mig ögonfröjd, yani att din fru är snyggast i världen. Om hon är kaos, hon vägrar ha på sig hijab, hon vägrar be, hon vägrar vassa haram 24-7. Du kommer inte finna fröjd i henne om du själv är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Men att du ser din fru vara nära till Allah, hon ber sina salah, hon ber sunna, hon väcker dig till salah, hon påminner dig om att lyda Allah azza wa jall, dina barn på samma sätt. Halas, det är en fröjd för ögat som du njuter av att se. Är det inte så? Så han bad Allah azza wa jall att han skulle välsigna hans barn och hans fru. وَتُوبَ عَلَيْنَا, och låt oss vända oss till dig, eller förlåt oss för våra synder. Du är sannoliken ett tawabur rahim. وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ, och gör oss tacksamma till dig. Tacksamma över de gåvor som du har gett oss. Här nämner också ulema en viktig sak, och det är att människan är en av två. إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرَ وَإِمَّا كَفُورَ. Vi har visat människan de olika vägarna. Antingen är hon tacksam eller otacksam. Det finns ingen mitt emellan. Du är tacksam eller otacksam. Så är man inte säker, vad är man då? Man är kafir. Yani man är kafur, man är otacksam. Och ordet kafir betyder inte bara att man är icke-muslim. Det kan också betyda att man är yani otacksam. Kufrun ni'ma. Att man nekar, trotsar eller nekar Allahs gåvor. Man vägrar att erkänna dem. Så man ber Allah azza wa jalla om att vara tacksam. Och det är också en av gåvorna i detta liv. Kommer ni ihåg hadithen vi talade om i en föreläsning nyligen? De har frågat profeten alaihi salam, vad är den bästa rikedomarna man ska samla på sig i detta liv? Det var en khutba, kämpingen. Vilka är de bästa rikedomarna vi ska samla på sig i detta liv? Är det guld, är det silver? Och då så svarade profeten alaihi salam med tre saker. Liyattakhidh ahadakum. Kommer ni ihåg de här tre? Kalben, shakir, ett tacksamt hjärta. Walisan, dhakir. Och zawja, mu'mina. Eller saliha, tu'inuhu ala amri, din al iman och al-akhira. En rättfärdig fru som hjälper honom i hans iman och hans akhira. Det här är de bästa skatterna i detta liv. Så ett tacksamt hjärta är bland det bästa som finns. Och låt oss också, han säger här, muthnina biha, vara från dem som prisar dig för dina gåvor. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tala om dina herres gåvor. Erkänn dem. Tacka Allah för dem öppet. Och fullborda dina gåvor över oss. Mashallah. Yani, ta inte gåvorna från oss utan låt dem växa, bli mera. Befäst dem, styrk dem, öka dem. Och ge oss då mera gott i detta liv. Som inshallah, väldigt, väldigt vacker dua som denna sahabi gjorde. Och ett råd till mig själv och till alla att lära sig dua och göra mycket dua. Hela tiden, igen varje dag. Och de bästa dua är de som har nämnts i Koranen och i Sunna. Och de som har nämnts från sahaba radiyallahu anhum, som har fått dem från Koranen och Sunna. Så att man lär sig dessa dua, man säger dem ofta, man är nära till Allah azza wa jall. Ni kanske minns hadithen att det finns ingenting som är akram, yani mer ärofullt hos Allah än ett dua. Allah älskar dua. Allah vill att vi ska åkalla honom dag och natt. Så att ja, ikhwa, gör mycket dua för er själva, era barn, era familjer, för muslimerna. Och inshallah, det kommer khair, bi'idhnillahi ta'ala. Och vi kommer inshallah fortsätta nästa vecka. Och vi avrundar där. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.